Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det rullar.
Tre röda lampor på din Zoom betyder att nu är det bara att köra. Vad roligt som du sa.
Tre röda lampor och så började vi prata.
Ja.
Är det en romantitel?
Av Lars Ahlin. Lars Ahlin tycker jag är ett bra författarnamn och name dropper när man ska, så här, man ska nämna något knastertort från 60-talet. Mm. En idéroman om Lars Ahlin.
Skrev han något som heter De sotarna?
Säkert.
Ja. Sundsvall, eller?
Alltså jag kan inte någonting om Lars Ahlin. Jag namedroppar gärna Lars Ahlin.
Men någon slags arbetarbakgrund, tänker jag.
Ja, men jag tror också kanske någon så här läroverksbakgrund.
Men jag tror kanske arbetarklass, men ändå fick läsa vidare på grund av läshuvud.
Ja, en sån fridegårdare.
Ja, lite så. Men kanske ändå... Inte liksom härmortssvängen, utan kanske till och med åkte ner och gick någon så här på Stockholms högskola.
Ja, exakt.
Tänker jag, någon sån.
Men alltså det finns ju två gubbe. Skolor i sådana fall. Det finns härmorts, det måste ju vara Vilhelm Moberg. Mm. Som self-made man som kan liksom rubba en 500 kilo sten med ett spett och beskriva sagda bondes resa till Amerika.
Precis, då är det väl egentligen bara Per Morberg som kan göra det.
Sa jag Per Morberg?
Nej, jag tänkte på, men
jag sa Vilhelm Moberg.
Apropå hans namn, Per Morberg, tv-kocken.
Ja, just det.
Han har ju också det här fysiskt djuriska över sig.
Muskulära.
Och så kan han också liksom ro ihop en kokbok som ändå säger någonting om vår samtid, va? Eller hur?
Ja, det är jag tror att det är de männen som verkligheten vilar i.
Men det här, vad tror du om den här antologin då? Mm. Från Moberg till Moberg, svensk manlighet under 100 år.
Det är fantastiskt.
Ja.
Från Moberg till Morberg.
Ja, just det. Ja, jag skulle sagt det lite tydligare. Ja.
Han bor på något slott nere i Sörmland, har jag hört.
Per Moberg?
Ja.
Ja, det tror jag att han gör. Mm. Men han är ju tillsammans med någon person som också... Är väl lite halvoffentlig, va? Är hon författarinna eller vad är hon?
Jag känner inte till. Jag kan inte alls min Per Morberg. Mm. Jag vet att han bor på ett slott, i någon slags herrgårdsbyggnad. Och sen så känner jag en kille vars farsa bor i en av flygelbyggnaderna. Mm.
Och han är faktiskt statare åt Per Morberg. Alltså statarsystemet avskaffades på 40-talet. Men,
återinfördes av Per Morberg.
Men din kompis farsa är fortfarande statare.
Ja, han är Per Morbergs statare. Han måste flytta varje år 1 oktober.
Precis, han flyttar till en annan flyg.
Och drar sånt där last. Och då går Per Morberg ut med sin gamla hasselbladare och ställer upp den och tar bilder och startar flytten.
Just det. Ja. Men jag tänker att Per Morberg går runt med så här hunterstövlar och sån här kiltad jacka och sån en Burberry-rock. Ja. Och så en läderhatt med någon liten så här fasanfjäder i, eller hur?
Och allt en sån hagelbrakare bruten över armen som man går runt med.
Exakt. Det är oavsett vad han gör. Ja. Han går in på toaletten. bruten hagelbrakare.
Ja. Nej, men min kompis farsa...
Torkas i rumpan. Hagelbrakare.
Ja, det är sån macho-grej. Att man är riktigt, då får man dra ett skott i röven med hagelbrakare.
Nej, jag tänker mer så här, att har man liksom bajs i piporna, då är man en riktig man.
Ja, liksom. Torkat.
och vissa menar ju att fasanköttet smakar ju bara bättre sen om det är lite e-coli i det, mänsklig e-coli.
Jag tänkte mig att det hade blivit någon sån diarré, dysenteri epidemi på Vanåslott efter en fasanmiddag när Sega hade torkat röven med hagelbrakare så hade det följt med in.
Och det här är inte alls ett omöjligt scenario.
Nej, absolut inte. När det gäller överklassen så kan vad som helst hända.
Precis.
Alltså, allt är möjligt.
Ja. Men det är det som är roligt med överklassen. Ja. Det blir aldrig tråkigt.
Nej, men det tråkiga med överklassen är att allting, det som händer i överklassen stannar i överklassen.
Mm.
Så vi utanför, vi kan bara spekulera.
Men att de är de enda som har något verkligt omerta.
Vad betyder omerta?
Omerta, det är det här hederskodex inom maffian. Att man aldrig kallar och så.
Ja, medelklassen har ju inget omerta överhuvudtaget. Det är vi som håller på liksom så här, skriver nyckelromaner och berättar för liksom någon slags psykolog idén om våra problem i äktenskapet och gör tv-serier och radiodokumentärer. Det är liksom, vi fläker ut oss. Arbetarklassen har ett bättre.
Ja, men det tror jag. Ja. Men det är ofta man upptäcker att det där med att överklassen och arbetarklassen har mer gemensamt med varandra. Det finns många beröringspunkter som medelklassen saknar.
Mm. Mm.
Även om de liksom befinner sig på varsin sida av en del av samhällsstegen. Mm. Jag tänkte på en spaning som jag gjorde som var kanske lite i smalaste laget. Det är att hundar är väldigt välkomna liksom i lågstatusmiljöer och högstatusmiljöer, men inte mitt emellan.
Nej.
Som till exempel, alltså går du på liksom pubdiset i Örnsberg, där du liksom starköl 29 kronor, där kan man säkert ha med sig en hund utan att någon bryr sig.
Mm.
Och motsvarande på fältöversten vid Karlaplan. Det är, alltså, om de inte till att hundar där eller på NK, då skulle inte de få sälja någonting.
Nej.
Det har jag säkert sagt i tidigare avsnitt.
Nej, det har du inte sagt. Jag tycker det är en skitbra, det är en bra spaning.
Men
ja, det är olika.
De här köpcentren som ligger mitt emellan som är Svennebanan, där är det oftast hundförbud.
Ja, det är där som folk är hundallergiska.
Ja, precis.
Ja. Igår så hade vi middagsbesök och då så prövade vi prata om hon läkaren och professor Agnes Wold, som tydligen har sagt att det finns ingenting som heter pälsdjursallergi, utan hon är allergisk mot enskilda, alltså mot en viss typ av djur. Och det är extremt ovanligt med hundallergi. Däremot är kattallergi mycket vanligare. Men hundallergi är väldigt, väldigt ovanligt.
Mm.
Så det är också väldigt onödigt. Det är det här med att hundar inte får vara med. Eller hundar, det är enligt Agnes Wold bara helt felaktigt.
Ja.
Nu är hon tydligen, hon är ju säkert överklassen.
Nej, det tror jag faktiskt inte.
Agnes Wold?
Nej, det tror jag inte.
Hon heter WOLD, överläkare.
Ja, men alltså hon är ju inte, hon kommer inte från gamla pengar, tror jag.
Gör hon inte?
Jag tror hon är en helt vanlig tjeja som var väldigt studiebegåvad och bara var duktig. Men det här har jag inte belagt på något sätt. Men alltså behöver
fast det vara... kan ju vara så också att hon försöker göra en klassresa upp i överklassen genom att till exempel då ha en mer kontroversiell åsikt när det gäller hundallergi.
Ja, men det är ju hennes just bakteriologi och sån här epidemiologi och sånt. Det är ju hennes, jag menar, hennes käpphäst såklart. Ja. Att hon tycker att lite skitränta och rensa magen och folk är liksom för mjäkiga när det gäller sådana saker. Men det var roligt när jag gjorde en intervju med Agnes Wold om barn och barnfostran och vad som är farligt och inte farligt för barn. Live-intervju i Göteborg. Och efter intervjun så slog vi följe liksom ner längs med någon av de här paradgatorna i gamla Göteborg. Och då gick hon och ständigt, och så varje gång hon såg ett glasspapper eller liksom en kapsyl på gatan, så tog hon upp den och så slängde den i närmsta papperskorg. Så hon gick alltså live städade i Göteborg medan vi gick och pratade.
Jag säger att hon gick och live OCD det hela Göteborg.
Ja, alltså man kan ju säga att det är, jag tror faktiskt inte att det är OCD i hennes fall. Jag tror att det är faktiskt att hon har bestämt sig för att jag kan lika gärna, vad kallas det? Det finns en term för det när man joggar och plockar, plogging tror jag. Där det är folk som så här, och springer runt i skogen med en påse typ och plockar skräp. Att man gör två grejer, slår två flugor i en smäll. Jag tror att det är mer att hon har bestämt sig för att jag ska... Det är lika bra att jag plockar upp skräp istället för att gå och liksom irritera mig på för att folk slänger skräp.
Mm.
Sen kan man ju då också införa liksom hårdare kanske spöstraff på sådana saker också.
Det är viktigt att man...
Men det är mer min åsikt.
Nej, men det är klart att du går omkring och knyter näven i byxfickan och tänker varför ska stackars Agnes Wold gå runt och plocka upp?
Ja, nej, men jag tycker det är fantastiskt. Men jag gör ju
men tror du att hon gör det med en sting av ilska eller att hon gör det bara som en medborgarplikt?
Jag tror att hon mår lite bättre när hon gör det.
Ja.
Jag tror att hon känner att hon gör någonting istället för att hålla på och gnälla.
Ja,
att hon tar det liksom, att hon istället för att hålla på och gnälla på att det är stök i centrum så börjar man nattvandra.
Men det låter skitjobbigt.
Inte för Agnes Wold.
Nej, uppenbarligen inte.
Det är också träning. Alltså man böjs ner.
Ja.
Alltså om man är i hennes ålder kanske upp mot 60 tänker jag. Så perfekt att liksom börja knäna lite.
Ja. Men alltså, det får inte hända att ett blodkärl spricker i pannan på henne när hon böjs fram.
Det tror jag. Där
så hon tittar upp helt personlighetsförändrad.
Ja, precis.
Börjar förespråka att man ska dammsuga lakanen varje kväll när man går och lägger sig. Och att barn ska hållas åtskilda därför att bakterier och virus är livsfarligt. Agnes Wold har blivit förändrad. Men med samma självförtroende och samma Twitterkonto. Det är det roligaste Twitterkontot. Och det var bara för att de skulle plocka upp en kapsyl och så sprack ett litet rotkärl i frontalloben. Så hon bytte personlighet.
En liten tia som gick obemärkt förbi.
Ja. Vad fan ska jag säga om det där? Jo, men du tror inte att hon gick runt och var förbannad. Men blev inte du småförbannad då?
Nej.
Du tyckte bara att det här var...
Jag var förundrad. Ja. För jag hade aldrig upplevt det på samma sätt faktiskt. Jag har ju sett någon gång att någon plockar upp någonting. Det har jag sett. Men att någon gör det på det mer målmedvetna sättet.
Men det känns lite oförskämt mot dig, tänker jag. För att hon, nu hade du intervjuat henne. Ni hade haft en bra snack, kan jag tänka, med ganska mycket folk. En bra god stund tillsammans. Nu var den på väg någonstans. Men hon hade ju, gav ju inte dig allt sitt fokus nu. Utan...
Nej, men briljanta människor har ju... Har ju mer fokus att ge.
Vad hade hänt om du också hade börjat plocka upp skräp?
Ja, men det var ju väldigt nära att jag gjorde det.
Ja.
För att man formar sig av sin omgivning. Ja. Så man tänker att om hon gör det måste kanske jag också göra det. Men hon har inte liksom sålt in det till mig än, kan jag säga. Det är inte så att jag går omkring nu och plockar upp.
Nej. Men tror du att hon är, i resten av Sverige, hon känns som Agnes Wold? Kontroversiell och lite kaxig professor, men i Göteborg hon skräptanten.
Ja, antagligen.
Lite som Jesus-tanten i Stockholm som exakt. Opererar gröna linjen och skriker, growlar bibelord till folk som. Ja, känner precis. Till henne?
Ja, hon är docent i filosofi vid Stockholms universitet.
Det är Tina Rosenberg.
Ja, precis. Som i förut var i Peter Sundens intervju.
Henne har vi snackat om och namedroppat fram och tillbaka i 20 år nu, ska jag säga.
Mm.
Jag är så jävla dåligt påläst. Jag är så dåligt allmänbildad. Jag har märkt att jag är också dålig på att så här, dra namn ur rockarmen.
Mm.
Men Tina Rosenberg är ett sånt där namn som jag alltid kan dra. Men då får hon representera hela universitetsvärlden. Så nu pratade vi inte om en genusprofessor på Stockholms universitet, utan en filosofiprofessor på Stockholms universitet.
Ja.
Och då var jag ändå tvungen att dra fram Tina Rosenberg, för att så jävla arbetarklass är jag.
Du får ha ett litet laminerat kort med lite fler akademiker på.
Ja, det skulle jag behöva. Jag skulle behöva det faktiskt.
Så här, på det kortet, inte bara Tina Rosenberg, så också så här, Torbjörn Tännsjö och Sverker Sörlin och sådana.
Ronny Ambjörnsson.
Ja, precis.
Och Fanny Ambjörnsson.
Fanny Ambjörnsson, ja. Men Ronny, han måste ju vara emeritus nu, va?
Ja, han är väl den professor i Sverige som mest ser ut som en professor.
Mm.
Alltså med lite vilt hår på sidorna, inget hår här uppe. Lite skägg, runda glasögon och lite böjd kroppshållning.
Mm, jag tänker att han är världens äldsta professor.
Inte så jävla gammal. Jag tror att Ronny Ambjörnsson kan vara född 35.
Ja, det är kanske gammalt.
Jo, men han är ju inte 90.
Nej, men han rör sig mot 90. 85 ändå, va?
Ja, 85, ja. Ja.
Du märker hur jag gör med min hjärna ständigt arbetar. Min matte bara... Det är nästan som en kvantdator i min hjärna. Det är så bara pang! Så.
Men har vi snackat igång oss nu?
Ja, det tycker jag.
Och då säger vi hej och välkomna till 4 meter.
Mm. Hur är det läget med det, Anders?
Ja, det är väl okej. Okay. Jag upplever någon form av generellt yrsel på grund av hög arbetsbelastning.
Är det så?
Ja.
Men det, vi har ju pratat om det där några gånger nu.
Ja, men det har varit så ett tag också.
Men ser du någon ljusning? Jag tror att jag frågat den frågan innan.
Ja, nej, just nu gör jag faktiskt inte det.
Nej.
Man ska inte klaga på att man har mycket jobb, men vi gjorde ett avsnitt för kanske i början på december när jag beskrev någon slags promenad från, liksom jag hade en deadline och sen så hur det kom någonting emellan och hur det sköts, liksom urartade till nattjobb och sådär. Och jag minns att jag gjorde det där till någon slags solskenshistoria, att jag ändå gick i land och hade levererat.
Mm.
Det här avsnittet av Jägarna som jag då skulle skriva. Men det som inte historien förtäller är att sen så på måndagen, samma dag som avsnittet sändes, så fick jag också kommentarer på det. Då var det bara skriva om hela skiten. Det här var
inte sändes, utan samma
dag som avsnittet som jag berättade om det i. Nej, för jag gjorde en solskenshistoria.
Okej, alltså vårt avsnitt. Okay.
Ja, vårt avsnitt. Ja. Samma dag som 4 meter avsnittet när jag berättade solskenshistoria om hur jag ändå lyckades skriva ett avsnitt. Samma dag som det sändes så fick jag också feedbacken från produktionsbolaget. Och då var det så här, vad fan håller du på med? Skriv om alltihopa, grabben.
Shit.
Ja.
Mm. Så där är du nu, kan man säga.
Du sitter
med en hel del rewrites. Men du, det är ju ganska hektiskt i familjen Fritzson Wahlström också, kan jag säga.
Jag vet. Ja. Det är mycket action som händer.
Ja, det är dels 2 barn.
Ja.
En 3,5-åring och en spädis.
Ja.
Och det kräver... Det är tungt. Men det är ju roligt att du och jag sitter här och liksom vi poddar och beklagar oss över vår arbetsbörda. Så det är säkert exakt det som så här folk i 20-30 års åldern utan barn vill höra. Två farbröder som sitter och beklagar sig för mycket att göra.
två män som är mer nära Ronny Ambjörnsson i ålder än de som lyssnar.
Ja,
och utseende och attityd.
Fritton, är inte det han världens äldsta professor? Men sen, om inte det skulle vara nog
då. Fritte emeritus.
Ja, precis. Om inte det skulle vara nog så har vi ska flytta.
Ja, fan vad kul.
Ja, vi ska flytta till, kan man säga så långt att vi ska flytta till radhus i närförort.
Ja.
Så det ska bli skitkul, men då händer ju massa grejer.
Utan att nämna vilken närförort, du ska ju flytta till ett radhus som många skulle offra en mindre kroppsdel för att få bo i.
Mm. Då tänker du till exempel...
Alltså vänster lillfinger,
ja.
Inte höger underarm.
Nej.
Men, eller kanske...
En örsnibb, skulle du offra en örsnibb?
För att få bo i ditt radhus? Ja. Om det blev gratis. Ja, det skulle jag nog faktiskt kunna tänka mig.
Det här utvecklas till liksom en sjuk...
Utan du bara lägger fram en sekatör på bordet och säger så här, vad väntar du på nu?
Ja, precis. Då skulle den här podden få lite mer lyssning. Det står ju en hel kopp med saxar där bakom dig.
Ja, det gör det faktiskt.
En fin kopp, en träkopp som ser ut som en gubbe kan man säga.
Ja, det ser ut som att någon har varit i Peru och köpt med sig någonting på flygplatsen hem för att visa att den har varit i Peru.
Precis. Och den koppen, den skulle jag ge min örsnibb för.
Skulle du?
Ja,
det ligger ett gäng örsnibbar i koppen. Men
Han som skar snidade den koppen, han blev av med sin örsnibb för att han snidade för långsamt.
Men det är intressanta med den här koppen, den illustrerar ett ansikte utan öron.
Ja, men det finns ju ett öra på den koppen.
Ja, här.
Ja, det är det man håller i.
Just det.
Eller hur? Ja. Öron och öron. Det är sjukt, eller hur, att två ord kan ha så olika betydelse fast det är samma. Fast det är samma. Det är inte riktigt så här olika saker heller.
Nej.
Men det är ju öra, koppöra kommer väl från att det är ett öra, det ser ut som ett öra, eller?
Ja, det finns ju ingen det finns ju ingen va.
Nu är det verkligen filosofi på hög nivå här. Så här,
vi pratar idag om
ord och betydelse.
Ordet öra på kopp.
Visste du att öra, alltså som ett öra på en kaffekopp, och öra på en kropp, att de kommer från helt olika håll? Nej, det är sant. Ja, nej, men så är det faktiskt. Ordet öra på kopp, det kommer från åra, som betyder att ta sig fram.
Medan öra kommer från höra minus h.
Exakt. Ja. Exakt. Var en spanjor som kom till Sverige och så bara, öra. Men det är lite tvärtom. De säger ju,
heter det?
Höra. Nej, på en fransman skulle ha varit fan också. Ja.
Rulla på.
Rulla på.
Men du har köpt ett radhus.
Mm.
Hur känns det?
Ja, men det känns ju på samma gång väldigt stort och ganska abstrakt. Nu ska vi fotografera vår nuvarande lägenhet.
Ja.
Och då är vi mitt inne i någon slags stylingprocess.
Det måste vara en jävla prövning med två småbarn.
Ja, det är ju extremt. Det är en extrem prövning.
Ja.
Men Ida har ju så här haft någon kontakt med den här stylisten då.
Mm.
Och gått runt på olika inköpsrunder och köpt så här olika färgkorrelerande handdukar och olika färger i spännande nyanser som Old Rose och träd eller skogen heter de.
Är det det som gäller nu?
Ja, det är ganska, ja, men det är lite så här.
Det är så här Beatrice Potter estetik.
Ja, men lite, men jag det är också så intressant, för att det är en sån här, det är väl också en slags klyscha som kanske har en viss verklighetsbakgrund, att om man så här snyggar till sin lägenhet inför försäljning så får man ut mer för den.
Ja.
Men det är ingen exakt vetenskap heller.
Nej, men det är...
Så det är nästan någon slags besvärjelse eller någon slags trolldom man gör på lägenheten.
Ja, sant, det är ingen som har prövat. Det känns inte som att någon har prövat det vetenskapligt.
Nej, exakt. Utan det är bara olika mäklare som tycker det. Och mäklaren har ju ofta säkert ett incitament. För att de anlitar då en stylingfirma så får de procent på den stylingen. Så att det vad som är prövat enligt då... Egentligen är ju, det är ju väldigt oklart.
Det är som att stylingfirman är den lilla fågeln som sitter på buffens rygg och plockar parasiter ur hudväck på buffens rygg.
Exakt. Men när man stylar så får man ju också så här, titta man på sin lägenhet utifrån också och börja fundera över liksom vad man vill signalera, vem man är som människa. Och ibland får man ju bara bortse från det när man liksom då ska välja färgen Old Rose på en fondvägg i vardagsrummet. Men den är helt okej, men det kanske inte jag då. Eller jag tycker just det var ett dåligt exempel, för jag tycker den är väldigt fin färgen.
Men du kommer
men liksom i liksom när man är ner på detaljerna och petar så här, den här porslinskaktusen eller det här printet som man har köpt på någon så här svindyr inredningsbutik på Södermalm. Där är så här, ja, men där printen kostar så här typ en månadslön och liksom ramen ungefär lika mycket.
Ja. Men man vill inte att dina vänner ska titta på bilderna och tänka så här, jaha, jag visste inte att Fritte agade sina barn.
Nej, precis. Och sen när man också så här har den här diskussionen med sig själv, ja, men vi kan ju köpa in lite grejer som vi kan ha sen i nya huset. Ja. Och så känner man så här att ja, men jag kanske ändå skulle vilja haft just den där i nya huset, men så blir det att man köper den då.
Men hur mycket måste man lägga ner på den här stylingen? Det låter som att det är 30-40 tusen man ska.
Jag vet faktiskt inte.
Nej, det tror jag är bra att inte hålla koll på.
Jag vet inte.
Nej.
Jag vågar inte fråga.
Nej.
Det här är ju också så här.
Nej, för det är också det. Om du, låt säga att du lägger ner 30 tusen, då ska ju budet upp minst 30 tusen.
Mm.
Eller helst 40 tusen då.
Precis, ja.
För det ska vara värt det.
Ja. Men det där med identitet, för det är ju helt oväsentligt egentligen vad köparen av vår lägenhet får för liksom idé om vilka som bor där. Det spelar ju ingen roll, bara de köper den till ett bra pris.
Ja.
Men att jag på något sätt lite fåfängt, så skulle vi rensa våra nattduksbord nu, så ska vi välja ut några böcker som vi tyckte var lite fina. Och då tänkte jag, så vad ska jag välja ut för böcker, så blev det att jag valde ut då Christer Lindarvs biografi, en stor bok om konjak, en nyutgåva av Jan Karlssons riv Pyramiderna och De kallar mig Gud av Stefan Schwarz. De fyra tänkte jag säga. Jag tar dem så får de absolut inget grepp om mig.
Nej, det är jättebra.
De kommer bara, vad är det för människa liksom?
Fast det låter inte så bra, för då blir de osäkra, då tappar de fokus på vad de håller på med.
Mm. Är det bättre att, liksom, bättre att lägga alla delarna av Grottbjörnens folk?
Ja.
Jean M. Auels
hela utgivningen. Lite småerotiska bokserie om Ayla.
Men det är roligt om det var på ena sidan låg så här Judith Butler och så här feministisk Jermaine Greer och så här feministiska Nina Björk, och så på andra sidan låg så här typ Henry Miller, Anne Nin och så bara erotika.
Ja, men då fattar man att det är ett skilsmässohem.
Ja, eller hur?
De här ska dela på sig. De ska köpa varsin etta.
och den ena ettan så kommer det vara mer Jermaine Greer, och den andra kommer det vara mer Henry Miller.
Ja, det får man ju utgå ifrån. Ja.
Får man ju hoppas.
Ja. Men jag kommer ihåg när vi skulle flytta. Nu har jag suttit och pratat om att jag inte är så burgen. Och inte, men vi har bott i bostadsrätt förut som vi sålde. Men då minns jag också den här stylingen. Jag kommer ihåg att när den här stylingpersonen kom in i lägenheten och såg vår lägenhet, att det var som en, och förklarade för oss hur vi skulle göra för att vi skulle sälja den. Så var det som en sån jävla vi fick underkänt på liv. Alltså att hon tyckte att vi hade så jävla dåligt inrätt hemma.
Men problemet med sådana stylingpersoner är ju att de är ju oftast, eller många av dem är ju bara någon tjej som har gått frisörgymnasiet och sen har liksom gått en tilläggskurs och sen så har liksom lärt sig att allt ska gå liksom i brunt eller rosa eller vad det är för modefärg som är just då. Sen finns det ju så här andra exempel på folk som verkligen har ett touch. Men ni är ju ett exempel på, både du och Mimmi har ju touch. Alltså, ni har ju superfint hemma ju.
Ja, men vi har ju för mycket. Det var ju det som den här tjejen sa. Ta bort. Det är för mycket. De vill se lägenheten, de vill inte se inredningen. Liksom. Man får inte blanda ihop ett stylingjobb inför en försäljning med ett hemma hos reportage i tidningen L Dekoration. Liksom.
Shit, då måste jag hemma och göra om lite.
Ja. Vi har ju alla, jag tror att vi har alla eldekoration sedan 2002 hemma i olika travar. För Mimmi köper den varje månad. Och det är så intressant att se hur tom den tidningen är. Jag måste säga att jag tycker att den är helt tom. För den säger, den lyckas inte säga någonting.
Har du sagt det till din fru?
Ja, det har jag faktiskt sagt. Vad ser du i den här tidningen? Ja, men jag tycker att det är trevligt att titta ut och bläddra och se vad folk har och så här. Ibland är det hemma hos reportage hos någon kändis, typ så Nina Persson som bor i någon sekelskifteslägenhet från förra sekelskiftet i Malmö. Och då ser man också hur Nina har försökt att snabbt städa undan vid det här skrivbordet ut mot vid det här höga fönstret bredvid sparringhyllan där hon sitter och arbetar. Liksom, att mycket skit är borta. Liksom, hur man har dressat en Ikea-soffa genom att slänga en viola gråsten filt över, över liksom armstödet och sådär. Men jag tycker den är otroligt märklig. På ett sätt så är den ju härlig att titta i. För det är bara att titta på vackra intervjuer. Men den säger ju absolut ingenting, den tidningen.
Till skillnad från Sportbladet.
Ja, den säger ju allt. Det är ju bara kalla fakta. Och då bläddrar man ju direkt till resultat och tabeller.
Mm. Sådär. Och grejer som man lika gärna kan läsa på text-tv.
Ja, det skulle de ha också längst bak i eldekoration, resultat och tabeller.
Ja, precis. Också så här, eftersom den kommer typ en gång var 14 dag eller en gång i månaden. Alltså, extremt inaktuella grejer.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag var hos på Gotland nu i veckan.
Ja, bara, liksom, bara semester.
Ja, ja, min svärfar fyllde 83.
Okej.
Okay. Mm, Björne Thorsson. Mm. Det var väldigt trevligt. Han är ju sjuk, vilket är ett litet tema i både min och Mimis föräldrageneration. Att de är ganska sjuka och sådär. Så att man vet faktiskt, om man ska vara krass, att det kan vara sista gången han fyller år. Men så kändes det inte. Det var väldigt, väldigt roligt.
Mm.
Därför att... han fyllde år på tisdagen och vi väckte honom med en tårta på sängkanten och sång. Och han låg mycket riktigt och sov när vi kom in, djupsov. Han uppvisade vissa talsvårigheter som jag inte känner igen just i uppvakningsögonblicket. Att han sluddrade. Men snart var han igång.
Gå bort härifrån, jag vill inte ha någon uppvaktning. Vilka är ni?
Men sen så kom han igång, kom upp och fräschade upp. Så tog en dusch och kom upp i köket och gick runt lite långsamt och fixade och donade. Så här, vi åt en god frukost. Tårtan som vi hade bakat, den bestämde vi oss för att spara till lite senare. För han hade nämligen bestämt sig för att bjuda in lite gäster.
Mm.
Ett gäng likasinnade, det vill säga kulturpersonligheter på södra Gotland, klädda i Vamlingbolaget kläder, födda mellan 35 och 45 som skulle tulta in framåt 14 månader. Och så var han så, ja, nu kommer ju Bengan Carling, alltså han, du vet vem Bengan Carling är? Bengt Carling.
Ja, jag känner igen det.
Han startade Gärdesfestivalen.
Ja, det är han.
Nej, Drakfesten.
Okej, okay, just det. Ja,
Drakmannen. Just det. En otroligt fascinerande, stor 80-årig man som går klädd i kaftan och ofta stråhatt och glasögon med röda bågar. Och...
en frejdigt bullrig.
Det kan man lätt säga. Ja. En gång när vi hade middag och Bengan blev lite full så skulle han skoja och äta upp vinglaset. Det gjorde han inte, man bet av en bit av vinglaset, spottade ut.
Ja, varför inte?
Ja. Sen blev han så berusad att han fick gå upp och lägga sig på en sån här dagbädd i biblioteket och så sov han där hela natten.
Perfekt.
I alla fall, nu skulle Bengan komma och även makarna Lotta Lagerkrans och Ville Östberg. Åsa Kätting och Chicky. En tjej som heter Chicky, hon heter inte Kicki men som en CEO så kallar Chicky. Elektriken Ove från byn, ja det var de, skulle komma.
Järngäng.
Ja. Och då
jag hör att det blir bra alltså.
Ja. apropå att det också så här inte skaffa radhus i en förort i Stockholm. Här är folk som har djupt belånade Gotlandsgårdar med halva huset har stampat jordgolv fortfarande för de har inte haft råd. Men i alla fall, Björn tyckte att den här tårtan som vi hade serverat honom till morgonmål, den hade vi inte rört. Utan han tyckte det var inte tillräckligt. Vi skulle ha någonting annat. Vi kanske skulle ha några små smörgåsar. Mm. Så han åkte in till Ica i Bursvik och köpte vegansk rom. Mm. Och så köpte han en god paté. Mm. Och så ett ljust bröd och ett mörkt bröd. Och av dessa tillverkade han då små snittar. Mm. Jättefina snittar som han ställer fram och så dukar med det finaste porslinet. Och ställer fram kaffe och calvados på bordet. Mm. Och sen så kom gästerna. Alla kom ungefär samtidigt. Många åkte. De två dominerande bilarna var Citroën Berlingo och Volvo 240. Ja, och så kom de upp där för den här långa branta trappan in i köket, slog sig ner hungrigt och så ställer han fram de här fat och tallrikar och säger så här: jag tänkte att innan vi äter tårta så ska vi ha lite sandvikare. Och fan vilket härligt humör jag blev på när han sa sandvikare.
Eller hur?
Alltså jag har inte hört det sen. Alltså, kan jag läsa någon gång någonting av Åke Holmberg möjligtvis?
Ja, kanske det, eller någon gammal översättning av Karl Alfred.
Ja, exakt.
Alltså, så att de åt parisare och Sandviken.
Ja, exakt.
Nej, eller kanske så här biffen och bananen, tänker jag.
Ja, verkligen. Så här,
nu blir det dags för Sandviken. Ja.
Är det biffen och bananen där den ena har en smörgås, alltså en sandvikare. En smörgås med, det är en ganska avlång smörgås, men med bara en prick i korv på. Och sen så varje tugga så flyttar han prick i korven lite bakåt så att han ska ha kvar prick i korv.
Men det där har jag gjort själv.
Ja.
Alltså en stor skiva munsukorv, ja, på en macka. Så ja. Jag vet inte varför. Jag vågar
men
inte
vill
ta två.
Ha kvar, man, alltså, så skulle inte jag göra. Ja. Har jag två så tar jag två. Så skiter jag i vad jag ska till frukost imorgon, ja, eller lunch.
Fan, du är levnadsglad på det sättet. Alltså.
Men i alla fall, jag blev på så otroligt bra humör av det här med sandvikarna.
Så du tog hela flaskan calvados själv?
Ja, eller? Calvadosen rann ner.
Ja.
Det var jävla giddrande runt bordet där för att många skulle köra.
Mm.
Och de vågade inte ens dricka liksom ett fingerborg med calvados. De trodde de skulle bli på fyllan. Men jag gick igång på det här med sandvikare och det är klart att det är en försvenskning av ordet sandwich. Mm. Men samtidigt så tycker jag att just det är så olyckligt att just Sandviken är den ort i Sverige som då får ge namn till sandvikare. För det känns som den minst sandvikarkompatibla orten i hela landet.
Ja, men om man skulle liksom säga någonting om Sandviken sådär om mat så tänker man, jag tänker så här pölsa.
Ja.
Alltså det är liksom, det är så här, det är tung stålindustri. Det är bandy, men det är kanske möjligtvis då en macka med stekt falukorv och ägg.
Ja, absolut.
Och då är det väl kanske en sandvikare.
Kanske, men jag tänker att sandvikare är ändå liksom ett grovt rågbröd med lite paté och cornichon kanske på högst upp, inte i Sandviken.
Det, liksom, det finns inte den förfiningen där. Liksom.
Men då började Björne prata om att vägg i vägg med Systembolaget i Sandviken så ligger kaféet Lilla Toppluvan.
Okay.
Och när man kommer in där då slår doften av sandvikare emot den redan i dörren.
Men det är roligt när man liksom, när man översätter det sandwich till sandvikare och sen så får liksom Sandviken någon slags del av äran eller liksom, det stänker lite grann på.
Verkligen. Sandviken får liksom en är av tebjudning plötsligt. När det är, som du säger, det är stålindustri, isterband och äggmackor och knytnävar till lördagsgodis.
På samma sätt som man översätter hamburger till hamburgare. Och så får hamburg en del av den.
Ja.
Men fan vad roligt. Men du de här kulturkoftorna på södra Gotland.
Ja.
När de kommer in i Björne Thorssons kök. Är du lite mer tjenare? Sådär?
Ja.
Tjena Lotta, hallå,
ja,
hej.
Ja för fan, jag blir på gott humör av dem.
Ja.
Små
doser?
Ja, nej fan, stora doser också. Ja. Alltså en middag med Bengan Carling på 3-4 boxar rödtjut. Mm. Det är inte tråkigt kan jag säga.
Bengan Carling och en Foot of Africa.
Ja.
Då är man hemma.
Då är man
bara, bara du och han. Och så, och så ett gammalt sånt här trädgårdsmöblemang med så här blåmålade...
Ja.
Små rangliga stolar och sen en liten virkad duk på.
Plötsligt plockar Bengan upp en näsflöjt i fickan och spelar en trudelutt. Internationalen.
Såklart han gör.
Ja. Nej, men jag blir på bra humör. Jag tycker också att när de där människorna dyker upp, då får mina svärföräldrar någon slags raison d'être. Reason to be liksom.
Men det är väl kul när man känner att den äldre generationen har kompisar som de lever upp inför.
Ja, verkligen. Det är roligt.
På samma sätt som kanske våra lyssnare tycker att vi lever upp när vi träffar varandra. Eller hur?
Nej, men det är skönt också i sådana fall, i det perspektivet, att få sitta runt ett bord och känna sig ung.
Mm.
Bara vara 50 när alla är 80.
Precis.
Det är mycket krämper.
Mm. Det är nästan lite demonstrativt. Är det någon som ska ha någonting nedanför trappan? För i sådana fall kan jag gå ner för trappan och hämta det och sen gå upp för trappan igen och vara ungefär som jag är nu. Om det är någon som behöver någonting, ska jag, Benga, ska jag hämta någonting i din Volvo 240 eller? Ska jag hämta någonting? Någon liten broschyr, något gammalt kvitto eller?
En drake kanske. Drake. Liggande i bakluckan.
En drake som är lite kletad av någon gammal banan. Vill du ha den? Ska jag ta med den upp? För i så fall kan jag gå ner för trappan och så komma upp nästan helt oanfådd och bara sätta mig här igen och bara fortsätta samtalet som om ingenting hade hänt. Bara så kan jag. Är det någon? För jag går gärna ner för trappan alltså om det... Som, ja.
Nej. Så jag vill inte att de ska känna sig gamla. Jag vill att de ska känna sig unga, att de har lejonparten av livet framför sig, även om vi alla vet att så är det inte riktigt.
Men det är ju verkligen att leva i en skimär. Så här, 85 år gammal. Men jag har ändå livet framför mig.
Jag kommer ihåg när min svärmor fyllde 60. Det var ju 20 år sedan. Hon är ju fyllde 80 nu.
Mm.
Då hade då var hela det här gänget med också. Mm. Plus de som nu är döda. Ett stort gäng riktiga gamla proggare helt enkelt. Hela 10-gruppen, hela Mahjong-gänget, hela liksom vad heter det, krisredaktionen, alla.
Det var Sartre, det var Martin Luther King. Det var
olika skämtecknare på DNs ledarsida och textilkonstnärer och arkitekter och så vidare.
Det
röktes gräs inne på bygdegården i Vamlingbo.
Såklart.
Shanna Bankir satt och mitt under pågående middag så tog hon upp en hemrullad och tände den och avnjöt den till efterrätten.
Det är väl preskriberat nu?
Ja, det är 20 år sedan. Men i alla fall så, och sen så var Mimis kompis Lissi som kom från Peru var DJ. Hon var ju väldigt, väldigt inne på house och soul.
Mm.
Så det var ju, det här var 20 år sedan, så det var väl, ja. Det var den musik som var hip för 20 år sedan. Mm. Och det var ju en sån fullständig danskorvgolfstömmare. Ja. De här gamlingarna, de var...
Var det så att du ville säga Chemical Brothers och sånt? Eller?
Ja, men kanske... Nej, mer Mary J. Blige.
Okej, okay, sånt.
Ja, sånt. Ja. Liksom, sånt svart.
Ja.
Bengt Becheberger satt och tittade Tobias Berggren upp i ögonen och skakade på huvudet. Vad är det för rytmer?
Det här är negerslavarnas rytmer som har kommit över Atlanten till...
Jag saknar det nordafrikanska inslaget i den här musiken. Jag tycker rai-musiken är mycket mer tilltalad än hiphopen.
Jag gillar den här... ökenbluesen från Timbuktu.
Ja, men de är ju väldigt mycket på Afrika norr om Sahara.
Mm.
Nordafrikansk musik.
Jag älskar mer musik mitt i Sahara.
Det är någon som sitter och slår på någon djurskalle. Och...
Nej, det är någon som spelar... Dang, dang. Det är någon som, men vad heter det? Heter de inte Tina Rioen eller vad de heter?
Alltså det finns det inte någon nu, inte längre, men det var någon stor musikfestival i Timbuktu just där den här hela det här gänget skulle kunna liksom offra ett lillfinger för att få vara med och bara dansa.
Mm.
Någon slags Burning Man fast i Afrika.
Mm.
Ja. Men i vilket fall som helst så pågick partyt. Och så bara inflika en grej. Häromkvällen så var jag på restaurang Sturehov med en kompis och vi hade bokat bord. Vi hamnade längst in i stora matsalen och alla andra runt om oss var samer.
Okay.
Det var någon sån här Sápmi-tema på hela Sturehov.
Ja, men det var väl det var det i torsdags eller?
Nej, det här var i måndags. Okay. Det var
några för i torsdags var det samernas nationaldag.
Ja, jag vet. Nej, det var söndags. Ja. En vecka sedan. Det var 3-4 dagar före samernas nationaldag.
Men de tänkte att vi firar in det här redan nu.
Ja,
de inte vänta.
Nej, det var ju samernas nationaldag veckan.
Ska vi inte fira på torsdagen? Nej, du vet, vi fick inte bord på Sturehof på torsdag, så vi får ta på söndag. Det är lite läsare bokat där på Sturehof i den tidpunkten. Så att, vi kör på söndagen och så låtsas vi som det regnar bara.
Lite så var det, men jag tror också att de vill inte vara i Stockholm på samernas nationaldag. De vill vara tillbaka uppe i Sápmi.
Mm.
vad nu det är någonstans.
Ja, det är ju ja. Det där
ja.
Uppe.
Ja. Men långt, härligt. Långt norr om Gävle.
Mm. Men påverkar det liksom det här samiska...
Det kan du tro ja. Att det gjorde. Mm. Men det var trevligt. Ja. De uppförde sig precis som oss och åt med kniv och gaffel och drack inte för mycket. Och det serverades en samisk meny och jag var där med Thomas Andersson Vi, vilket gör att alla de här människorna från Norrbotten och Lappland, de fylkades runt bordet och skulle trycka hans hand.
Okay.
Så här, som han har turnerat mycket i norra Norrland och har, tror jag, lite släkt som har beröringspunkter till Sápmi.
Mm.
Vilket fall som helst så hade de haft ett seminarium på dagen och då var det också, det var ett naturfolksseminarium och där var det också en kvinna från Madagaskar med. Och hon och en samisk kvinna hade upptäckt att deras tonspråk var väldigt likt.
Mm.
Så nu skulle de framföra en sång tillsammans som de hade repat på under dagen. Och så gjorde de det. Det var ganska fascinerande att höra hur lik jojken lät den madagaskiska sången. Det var faktiskt jävligt häftigt. Då tänkte man, här skulle hela det här gänget från Stinas 60-årsfest ha suttit. De hade ju bara gått ner i brygga och gått hem och skrivit en varsin diktsamling. Vilket fall som helst. Så Lise spelade sin tunga soul, moderna, med lite hiphop beats, lite Dr. Dre-produktioner. Så här. Det var inte en jävel som dansade. Mm. Men sen var det någon annan som armbågade sig fram till skivspelaren, slängde på skivan Beggars Banquet med Rolling Stones där, Sympathy for the Devil.
Mm.
Helvete vilken fart det blev på dansgolvet då. Och jag liksom bara backade bort och såg hur de här människorna, några med nya fräscha höftleder inopererade, flög runt på dansgolvet och armar som rördes i luften och hur de unisont skrek ja, vad vackert.
Men det är väl en ganska kongat bemängd produktion det där, va? Eller? Det känns som att det känns som att det är någon slags kongas eller något liknande som driver på, eller hur?
Det är absolut kongas.
Ja, den kongasmättad musikproduktion.
Absolut. Den går ju i någon form av konga galopptempo.
Ja. Ja. Men den har ju ett driv som ju är kongenial med låtens tema också.
Fan, jag försökte spela den på basen, den är skitsvår för det är så högt bastempo också.
Ja. Då fick du liksom mer respekt för populärmusiken? Eller
absolut, absolut. Verkligen. Och för Keith Richards som la basen. Det var inte Bill Wyman som gjorde det, utan Keith Richards la
men
basen.
Bill Wyman, kom han in senare eller?
Nej, han var med i bandet.
Han var med
men, men han var inte betrodd att lägga bas på studiogrejerna utan han gjorde Keith Richards.
Så kan det vara ibland.
Ja. Ja, men det var trevligt med hans 83-årsdag där.
Ja. Men det är ju lite goals inför hans egen 83-årsdag.
Att bjuda ett gäng kulturpersonligheter på Sandvikare en solig eftermiddag.
Men jag hoppas verkligen att du kommer på min 83-årsdag när du är 85 då. Och så trippar du in där med din vad heter det, Manchester-jacka från Vamlingbolaget och så här. Ja, nu ska du bara gått med lite Sandvikare och Calvados.
Det är jättetrevligt.
Ja. Och sen så vill jag absolut inte att du tar bilen.
Nej.
Utan att du fixar färdtjänst.
Ja,
eller en taxi.
Jag tror inte jag kommer åka spårvagnen.
Perfekt.
Jag kommer stå.
Mm.
Jag kommer stå centrerad över min egen mittpunkt och hålla mig i någonting och bara för att det är bra för ligamenten att stå. Precis. Upp. Jag kommer förklara det för en yngre medpassagerare också.
Och så kommer du förklara för hela vagnen att du ska på Fritte Fritzons 83-årsfest.
Ja, absolut. Fan vad fint.
Jag skrev på, vi har ju poddat ihop sen 2015.
Poddat ihop i 35 år nu, jag och Fritte.
Vi har inte fått den uppmärksamhet vi förtjänar, men vi jobbar på. Vi tuffar vidare.
Ja, vi jobbar vidare.
Du, men det är väl en bra avrundning tycker jag.
Ja, det var härligt.
Ja.
Men vad händer för dig nu framöver?
Ja du, som vanligt så kan man ju se mig på olika scener och så. Det finns ett antal föreställningar. Bland på torsdag samma vecka som det kommer ut så kan man gå på Bonnenbar i Stockholm och se Oslipat. Och då är det i första halvan så är det en live-poddinspelning med Magnus Betnér har en podd tillsammans med en kompis till honom som heter Erik Rosenberg. Och den heter Seriemördarna, den handlar om tv-serier. Den är väldigt underhållande. De är väldigt roliga live tycker jag också. Så att och sen i akt 2 så kommer vi då se först Johannes Finnlaugsson köra ett set stand-up och sen Magnus Betnér också. Så att det blir en fin afton med både livepod och stand-up i Europaklass.
Och detta sker nu på torsdagen, ja, den 13 alltså.
Yes, då är man välkommen dit. Och sen skulle jag också vilja slå ett slag för Svenska stand-up-galan. Ja. Den måndagen 23 mars, också i Stockholm. Så är du inte i Stockholm då, så ta tåget. Mm. Det kan bli episkt. Och då uppträder det lika så då. Och då uppträder det också Magnus Betnér.
Mm.
Och Özz-Nujen. Och jag kan också avslöja då för våra lyssnare att kvällens konferensiärer kommer att bli Elinor Svensson och Albin Olsson.
Oj, vilka bra konferensiärer.
Eller hur? Ja. Ja. Det här är inte säkert att vi offentliggör, men folk som lyssnar på 4 meter ska få något. Ja. Något lite bonus tycker jag.
Bonuskunskap.
Ja. Ja. Så det kan man gå in och köpa biljetter. Också finns på oslipat.com eller skalateatern.se.
Vad kul att du fortsätter göra Svenska stand-up-galan. Det ska du ha kudos för.
Tack snälla. Ja. Tack snälla. Kommer du?
Jag kommer. Härligt. Jag kommer nog både på torsdag den 13 och på den 23 mars.
Ja, vad roligt.
Jag ska försöka frekventera båda de här giggen.
Mm. Härligt. Mm. Du då, har du någonting i tv eller bokvärlden som du vill...
Den 17 februari så kommer ju Knyckertz ut på tyska i Tyskland.
Wow.
Det är ju skitspännande.
Ska man hänga på låset på någon bokhandel i Frankfurt. Heidelberg?
Ja, ja, absolut. München tror jag är staden som är epicentrum för förlaget baserat i München.
Mm. Mm.
Så att har du vägarna förbi Tyskland då, så plocka upp ett par ex. Så det är två böcker som kommer ut. Mm. Både Familjen Knyckertz och Födelsedagskuppen. Och Familjen Knyckertz och Gulddiamanten. Och sen kommer också Familjen Knyckertz och Snutjakten ut nästa år. Men det ska bli kul.
Det kommer explodera, Anders.
Ja, och sen så kommer en ny bok av mig som heter Familjen Knyckertz och Ismans hemlighet ut den 4 april. Mm. En jätterolig bok som jag och Per Gustafsson har framproducerat.
Ni är duktiga.
Tack.
Och tack för att ni lyssnar. Och ge gärna ett bidrag på patreon.com/4meter. Där kan ni bli patreons och stödja vårt arbete för en individuell och oberoende poddindustri.
Ja. Hej då.
Hej då.
The pilot washed his hands and sealed his face.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.